Sportsnack, Sveriges nya sportradio och Elite Prospects, världens största hockeysajt. I samarbete med Unibet, betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se presenterar Inside Hockey. Inside Hockey.
Varmt, varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten / radioprogrammet Inside Hockey med mig Uffe Brin från HockeySverige.se och min kära kollega Peter Sibner från EliteProspects.com. Du Peter, idag vi har mycket vi ska hinna med på våra minuter, men jag vill ju börja med att uppmärksamma vi hade ett målvaktsslagsmål i NHL. Det hör inte till vanligheterna.
Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt, för man agerar lite radio här eftersom vi inte är ett bildmedie när vi kör podd. Men det börjar ju med att Evan Rodriguez kör över, vem är det han kör över nere i hörnet där som utlös alltihop. Det urartar i alla fall till att Alex Nedeljkovic kliver in och pucklar på Rodriguez med flera. Och Bobrovsky får psykbryt på andra sidan isen och kommer rusande. Och vi har inte sett ett målvaktsslagsmål i NHL på 5-6 år, är det va? 2020.
Ja, jag kommer inte ens ihåg när det var. Så länge sedan är det, känns som. Men som sagt, det var matchen mellan Florida och San Jose här natten mot tisdag var ju då den här incidenten inträffade. Och det var, ja nej, kanske inte att Nedeljkovic och Bobrovsky var de man hade högst upp på listan över målvakter som skulle kunna tänka sig att puckla på varandra. Men ja, ett ovanligt inslag i NHL numera. Det var ju värre förr i tiden när det fanns målvakter som Ray Emery, kommer jag ihåg. När han stod i Ottawa var ju en lös kanon. Och sen hade vi ju även Ron Hextall, om vi går ännu längre tillbaka i tiden. Bill Smith i New York Islanders. Det har ju funnits några sådana där målvakter som man...
Och Tommy Söderström.
Tommy Söderström och Thomas Ahl har ju testat på det där. Utan större framgång kan man väl säga. Det var väl Corey Schwab gjorde väl Söderström till boxpåse där vid något tillfälle. Och sen var det ju Dan Cloutier. Spelade han i Vancouver då, tror jag, när han gav sig på Tommy Salo.
Det, ja.
Så att svenska målvakter har inte
Salo
varit...
Salo i Edmonton, ja.
Eller Islanders tror jag faktiskt det var till och med på den tiden.
Var det Islanders han också?
Ja, jag är ganska säker på det, att jag har sett bilder på det.
Ja, för Söderström var ju i Islanders definitivt när den här fighten
definitivt
bröt ut. Jag minns ju den intervjun på TV4-sporten som var den stora, det man tittade på den tiden, när Söderström hade gått den här fighten och fått ett par bra smällar i plytet och blev intervjuad av en svensk reporter. Han lovade, ja, jag ska ta han, sa Söderström. Jag ska ta han. Nästa gång ska ta han. Men sen vet jag inte, det blev aldrig någon returfight, tror jag inte.
Nej, det låg nog i hans eget intresse att det inte blev det. Men kort gott, svenska målvakter har inte haft så stor framgång i sånt där. Däremot förra säsongen, det var ju lite lustigt. Viktor Östman, jag förstår att folk kanske inte har koll på honom, men han tillhör Seattle Kraken, har spelat juniorhockey i HV71 tidigare och spelade college hockey. Men i fjol, då spelade han för Kansas City Mavericks, tror de heter, i ECHL. Och han pucklar på någon snubbe där utav bara helskotta. Jag har tyvärr aldrig fått chansen att prata med Viktor Östman om det här, men det var nog det värsta jag sett en svensk målvakt. Och då har vi ändå haft Robin Lehner, var väl några fighter, åtminstone när han spelade i OHL, vill jag minnas, som junior. Så vet jag inte om han fick någon fight i NHL, jag tror inte det, jag kan inte minnas det i alla fall. Men annars det är ju någon man inte skulle vilja möta i en fight på en hockeyplan. Men Viktor Östman, lägg namnet på minnet, han kanske dyker upp här i svensk hockey vad det lider. Du.
Vi får väl ändå säga dock, innan vi stänger den butiken med målvaktsfighten här, att det var en rätt bra målvaktsfight. Alltså de höll på att veva en stund och hjälmarna rök och sådär. Så att det var ju ändå rätt hyggligt halabaloo.
Ja, nej men alltså, jag har ju inte så höga förväntningar när det kommer till sådana här saker längre. Så att de bara klarar av att stå upp med all den där utrustningen och håller på att veva så där, bara det känns ju som en framgång i sig för de här killarna. Så ja, vi får se om det är en ny trend. Eller NHL har ju slagit ner ganska hårt på det här tidigare. Men jag tror inte att de fick matchstraff i natt, va? När de pucklar på varandra här.
Nej, jag tror inte det.
Nej, ja, det är lite förvånande, men ja, oklara regler med andra ord. Du, det har ju hänt betydligt större saker i NHL den här veckan. Och ganska färskt när vi spelar in det här. Det är ju bara ett drygt dygn sedan som Rasmus Andersson lämnar Calgary Flames, klar för Vegas Golden Knights. Lämnar ju Flames efter, ja det är väl i princip 10 år han har varit i klubben nu. Han draftades i andra rundan 2015. Flyttade ju över från Malmö till Nordamerika som ganska ung. Gjorde 2 säsonger i OHL innan han blev en Calgary Flame på riktigt, om man säger så. Skrev en NHL-kontrakt och den biten. Men om vi börjar den änden, Peter, att det blev Vegas till slut. För vi hörde ju ändå under helgen att Boston Bruins var de som var i förarsätet här.
Ja, jag vet inte, alltså en trade av den här sizen i år när det är så sjukt många lag som är inblandade i slutspelsracet blir ju lite svårare att följa. För jag menar, många år så är det ju liksom ett antal contenders som har råkat skaffa sig lite cap-utrymme som man sitter och tittar på. Men nu är det ju väldigt många lag med i budgivningen om varje spelare, känns det som. Jag menar, som Boston var ju mer eller mindre, de kände sig nästan avhängda från en slutspelsplats för några veckor sedan. Nu har de gått på en heater här och är liksom helt plötsligt på slutspelsplats och liksom blickar framåt. Men Vegas nyper även denna. Vi får väl säga att Vegas är väl den klubb som har gjort bäst ifrån sig vad gäller både namnstarka free agents och heta kap för trade deadline över tid här nu de senaste flera åren. De lyckas på något vis alltid hitta cap space för att vara med och slåss om de här spelarna, känns det som. Och nu lyckades de ju även med Andersson.
Precis, vi kanske ska dra traden för att ja, färska upp minnet hos sig. Men det var ju då Rasmus Andersson till Vegas och då Calgary behåller hälften av hans lön som väl är, ja han har ju haft en cap hit på 4,4 miljoner någonting sånt här. Och till Calgary då, backen Zach Whitecloud, backtalangen Abram Beebe tror jag man säger, som spelar college hockey. Första rundeval 2027 och ett villkorligt andra val 2027 som blir ett första val 2028 om Vegas Golden Knights vinner Stanley Cup 2026. Så det finns ju ganska mycket här att titta närmare på, men anledningen till att han hamnar i Vegas i slutändan, det är, alltså, det handlar väl ganska mycket om att de uppgifterna som kom ut säger då att Andersson och hans agent kom överens om att de var inte redo att signa en förlängning med någon klubb här och nu, utan de ville vänta. Och då tyckte inte Boston att det var värt att gå vidare med den här traden. Kanske andra intressenter också kände väl att nej, det här är väl inte riktigt våran grej. Men Vegas har ju det här självförtroendet och Peter, det finns väl ingenting som talar för något annat än att Rasmus Andersson kommer att förlänga kontraktet med Golden Knights inom en överskådlig framtid.
Nej, det är väl planen naturligtvis. Han är ju, det är ju en otroligt fin rental-lösning, särskilt nu då när Calgary dessutom behåller halva lönen. För jag menar, han är ju just nu en av ligans kanske mest underbetalda backar med det här kontraktet som han... Som han väl skrev, ja, vad var det nu? Det var väl ett sexårskontrakt, var det 5 eller 6 årskontrakt?
Ja, precis. 6-årskontrakt.
Så det var ju mer eller mindre hans första kontrakt efter entry-level-lön och liknande. Så att jag menar, han, det här är ju en back i 10-miljonersklassen naturligtvis. Och nu får ju Vegas hans tjänster under en extremt intressant slutspels... Alltså upploppet här mot slutspelet och det här slutspelet i år. De får ju honom otroligt billigt naturligtvis. Och planen är ju såklart att dels ta ner honom till Vegas. Han har bott i Calgary i 10 år och få ner honom i solen där lite grann, kanske låta Rasmus och familj och annat få känslan av att bo i solen och värmen. Vi vet ju att det är ett rätt tajt sammansvetsat gäng i Vegas. Det är många av spelarna som bor där ute i Henderson eller vad det heter och liksom
Summerlin.
Har en bra Summerlin, ja precis, ja. Och har en ganska god vibe i laget. Så att planen är väl för Vegas att de ska sälja på Andersson det här på längre tid. För det är ju definitivt en back som har många goda år kvar i NHL. Och som liksom i, alltså det här kan ju bli ett halv miljarders kronor kontrakt i rubrikerna på Aftonbladet om en vecka här.
Ja, precis. Det känns väl som att cap hit, det är klart Vegas, lite mindre, eller ingen skatt. Så att de brukar ändå kunna få ner lönen lite grann på det. Om man tar exempel som Mitch Marner när han signade, han hade kunnat fått mer på öppna marknaden än vad han slutligen fick när han blev tradad till Vegas av Toronto. Men så att runt, vad ska man tro, runt 9 miljoner dollar per säsong?
Är det ja, 9 gånger 6, något sånt där kanske, eller liknande.
Ja, precis. Och vi vet ju också att Vegas har ju tappat en väldigt viktig back i Alex Pietrangelo. Som egentligen, han har väl något år kvar på sitt kontrakt där, men det är väl ingenting som tyder på att han kommer att kunna spela igen på grund av skadebekymmer. De har ju stängt ner honom för den här säsongen och han, inför säsongen lät han ju positiv själv, men det finns egentligen ingenting som talar för att han kommer att spela en NHL-match igen. Och då fyller ju definitivt Rasmus Andersson det, ja, men den luckan som en av toppbackarna i laget. De har ju Shea Theodore och Noah Hannafin, sin tidigare riktigt stabila och rätt produktiva backar, men det är klart att få in Rasmus Andersson där på högersidan, det skadar ju verkligen inte.
Nej, och det är klart att det är ju, han är ju en back som är ganska jämförbar med Alex Pietrangelo på ganska många sätt, och den backen Pietrangelo var när han var i sin prime, alltså rätt många av de luckorna känns ju som att Rasmus Andersson av idag kan fylla för Vegas på det viset de spelar hockey och sådär också, så att traden i sig, det finns ju mycket som är rimligt med den här traden, och jag tror att Vegas vill ju naturligtvis inte låta detta gå till sommaren, utan de vill ju försöka förlänga med honom här så fort som möjligt, så att vi får väl se när det händer. Jag utesluter inte att det kan ske här kanske, ja, men efter OS eller något liknande, så att vi får väl se, men det ska bli spännande att följa.
Ja, nej, men det gick ju rykten redan förra säsongen att jag tror att Pierre LeBrun som till och med rapporterade att Vegas var det enda laget som egentligen Rasmus Andersson var intresserad av att gå till. Så att indirekt har han ju fått sin vilja igenom nu. Och då kan vi ju gå över till att titta på det från Calgarys perspektiv. Alltså det är klart, det är inget dåligt paket de får här inför framtiden. Men de här draftvalen är ju fina. Den här talangen Abraham Beebe, jag vet inte, det låter inte som att det är någon spelare som kommer att sätta NHL i brand direkt, men stor kropp, draftade i sjunde rundan här för något år sedan, så att det är väl kanske ingen spelare som kommer att göra skillnad så, men det, där jag blir lite fundersam, det är det här med Zach Whitecloud. Alltså man ser var Calgary befinner sig, så det borde ligga mer i deras intresse att få in en ung spelare som kan hjälpa dem på sikt. Det positiva med Zach Whitecloud är ju förstås att han har en ganska låg lönetagsträff. Han är en stor, stark, defensivt gångbar back. Men han är ju samma ålder som Rasmus Andersson. Så att det är inte så att man får in en ung spelare att bygga kring. Men vad tror du där? Kan det vara så att de ser att nej, men den här killen vill vi verkligen ha? Eller är det mer så här, okej, okay, ja, men här har vi någon vi kan flippa vidare och kanske få ännu mer draftkapital eller få in någon ung spelare i utbyte på sikt?
Nej, säkert så. Alltså, Calgary hade ju inte särskilt många pokermärken på handen, om vi ska prata Vegas-språk här riktigt, som sagt. Jag menar, att Rasmus skulle flytta på sig var ju rätt givet, så att det handlar ju om att få någonting för honom. Jag vet inte om Whitecloud var en bargain chip från Vegas sida, att om vi ska göra det här så får ni ta den här killen. Men det är väl en back som fyller en roll här och nu i alla fall. Han är ju definitivt en habil och Elback som kan kliva in här och nu och spela, finnas med i Calgarys planer kanske på bredden, men absolut inte omöjligt att det är en back som, jag menar, titta, du har ju en del liksom contenders där ute som sitter med otroligt skakiga backuppsättningar. Titta på Tampa som går som tåget men ändå har halva backuppsättningen skadad. Det finns ju säkerligen lag som inför slutspelet vill bredda och stärka upp med lite rutin och storlek, och det kanske är så man tänker om honom.
Ja, precis. Så kostar inte speciellt mycket heller. Har väl ett år till kvar på kontraktet efter det här också, om jag inte missminner mig. Så att det finns ju en uppsida där för Calgary. Men just det här, vi var inne på det att Rasmus Andersson valde ju att han inte ville skriva under en kontraktsförlängning här och nu. Och det gjorde ju kanske då att utbytet som Calgary faktiskt fick från Vegas var ju lite sämre än vad kanske man hade fått. Det har ju viskats, tisslats och tasslats som ett anbud från Los Angeles Kings i somras som skulle ha varit något utöver det vanliga. Vi fick inga indikationer exakt på vad det var, men som Darren Dreger uttryckte i något inslag jag såg, så var, ni skulle inte ha trott era ögon. Så där kan man ju bara spekulera vad det kan ha varit. Men vi vet ju också från Bostons håll, Mason Lowry, ung, offensivt gångbar och lovande back som väl hade passat perfekt in i Calgarys planer, kan jag tänka mig, plus draftval och antagligen någon mer talang där, så att det hade väl varit ännu bättre paket om man ser till helheten. Men nu är det här vad Calgary fick, och Peter, man kan väl gissa att Rasmus Andersson kanske inte blir den enda, om man ser så, lite äldre spelaren som kommer att försvinna här innan deadline, eller vad tror du?
Nej, så är det ju naturligtvis. Det är ju väldigt intressant nu med svensk, ur svensk synvinkel här, att se hur tänker Mikael Backlund till exempel. Vill han köra vidare och avsluta karriären i Calgary, eller är han sugen på en utmaning, och kommer de ens att vilja liksom göra sig av med honom? Vad gör de med en spelare som Nazem Kadri till exempel, som det finns ju en del väldigt attraktiva slutspelsperformance i Calgary också, alltså Blake Coleman som vi vet till exempel, som ju klev in här i Lightning och vann Stanley Cup, en typisk utpräglad slutspelsspelare om man vill, så att de har ju naturligtvis lite fler namn att handla med här nu om man vill bygga på sig ordentligt inför denna och nästa års draft, så att vi får väl se. Som sagt, ett väldigt dynamiskt läge i NHL nu med så otroligt många lag fortfarande inblandade i slutspelsracet.
Ja, precis, det. Om vi går vidare till en annan trade som skedde här, var ju att San Jose Sharks värvade Kiefer Sherwood från Vancouver Canucks. Vancouver är ju ett lag som såklart, alltså de har ju verkligen problem, och där utförsäljningen har väl antagligen bara börjat. Men där har det ju snackats om betydligt mer kanske utpräglade topplag som skulle vara intresserade av Sherwood, och sen är det San Jose som kliver in och norpar honom, och det är klart, de gör ju en fantastisk säsong långt över förväntan, men det säger ändå ganska mycket om hur öppet det är att ett sånt lag kan gå in och ta en spelare som man trodde skulle hamna hos någon av utmanarna.
Ja, alltså det är ju inte många veckor sedan vi satt och funderade på var kommer Stamkos att hamna? Vart kommer Nashville att skicka Stamkos? Och när blir det? Blir det innan jul? Blir det runt OS? Blir det precis på trade deadline? Och helt plötsligt så är ju de och hugger i slutspelsracet, och Stamkos ser ut som vintage Stamkos igen. Så att det går otroligt fort nu. Alltså vinner du 3-4-5 matcher så är du ju helt plötsligt med. Och jag menar, när det nu sen tar ett sånt här upplägg in i slutspelet, det känns lite som en alla kan slå alla säsong i år också. Det är inte förvånad om vi står med en riktig skrällvinnare här av Stanley Cup fram i juni.
Ja, det skulle ju vara lite uppfriskande faktiskt, åtminstone då slippa se en final mellan Florida och Edmonton igen, skulle jag se som en framgång.
Ja, det vore skönt att slippa det.
Ja, och vi tar och stänger dörren för Rasmus Andersson. Vi får se, för säkert anledning att återkomma till honom framöver, Peter. Men det som annars har varit ganska mycket rubriker kring senaste veckan här, och det tyvärr fortsätter att komma rubriker nästan varannan efter varannan NHL-omgång känns som. Men det är ju skador på svenska OS-spelare. Alltså det börjar väl där någonstans ganska tidigt i januari med Gabriel Landeskog brakar in i stolpen mot Florida Panthers, bryter antagligen något reben eller något liknande där i den smällen och går i en kamp mot klockan. Och sen, ja, sen känns det ju som bara att den där skadelistan har bara fyllts på. Ska vi ta ett litet, en liten lägeskoll just nu, hur det ser ut egentligen?
Ja, det är ju... Den enda goda nyheten i det här är ju att än så länge så är det ju ingen svensk som helt och hållet har blivit utdömd från OS.
Nej, det är ju William Karlsson ska jag väl tillägga, men han, den beskedet kom ju redan innan.
Ja, han var ju aldrig med i truppen.
Nej, det var ju aldrig blev aldrig en del av diskussionen på det
många sättet. Av de här men... har ju gått ner sedan truppen kablades ut, så det har liksom varit så här, Leo och Nylander, Oliver Ekman Larsson fick ju en jättesmäll på axeln där och klev ut en match, samma match som Nylander sen blev skadad. Han kommer ju tack och lov tillbaka och spelade och ser ju jättebra ut nu. Jag menar, vi har pratat om Oliver Ekman Larsson som en extra back i den här truppen, helt plötsligt så står ju han och styr första PP här nu liksom. Verkligen hela havet stormar. Jag tror att det är naturligtvis en kamp om klockan, men flera av de här spelarna är ju också vad tänker du om du är Toronto Maple Leafs och William Nylander vill åka och spela OS och han inte är 100% frisk? Alltså vad har Nej. Klubbarna egentligen för makt att stoppa spelare, och vad kan de säga till spelare? För jag menar, klubbarna har ju i sig inget investerat i OS. Det är ju bara för spelarnas skull som det här görs. Så att jag är nog lite orolig, och inte minst en spelare som Leo Carlsson till exempel då, som jag förstår har genomgått en operation och dessutom då är deras franchise-spelare kanske nummer ett då. Vad gör Anaheim med honom och OS? Ja, oroväckande.
Nej, precis. Ja, nej, men så är ju Leo Carlsson, som du är inne på där, opererade vänster lår här för några dagar sedan. Och prognosen ser ju 3-5 veckor. Jag bara tittade på kalendern när det beskedet kom, och då var det precis 3,5 veckor kvar till Sveriges premiär mot Italien i OS. Så där inser man ju att aj då, det här kan bli jobbigt. Och det är samma sak med Landeskog såklart, med hans revbensskada. Det snackades om 6-8 veckor, och det var verkligen så här, när den inträffade var det ju, jag tror det var ganska precis 6 veckor kvar. Så att det är ju många, alltså kamp mot klockan där. Intressant gällande Nylander, om man jämför honom med Leo Carlsson, det jag tror, och det är ju vad jag tror, jag har ingen liksom någonting som backar upp det här, men jag har en stark känsla av i alla fall att det beror helt på vilken spelare det är, vilken position den befinner sig i sin karriär och vad den har att säga till om. Jag tror ju så att om William Nylander säger fuck you, jag drar och åker i OS, då har inte ens Toronto Maple Leafs något att säga till om. Däremot Anaheim med Leo Carlsson, undrar om det kanske inte är en lite annorlunda situation. Vi vet ju efter hans första NHL-säsong där, så ganska säker på att Anaheim stoppade honom från att vara med i VM till exempel. Mm. Det är klart, nu är han inne på sin tredje säsong, han har byggt på sig mer erfarenhet och givetvis har mer att säga till om. Men jag tror ju någonstans att det har en del med spelarens egen status att göra, med liksom hur mycket den har att säga till om.
Ja. Nej, definitivt. Så att vi kan ju inte göra någonting annat just nu än att vänta och se. Men det är ju inte bara de i truppen. Alltså Marcus Johansson går skadad nu, och han hade ju i min värld varit en solklar ersättare till, jag kanske inte ersättare, men han har ju definitivt kommit in i truppen. Om vi har, som just nu då, alltså 3 forwards på skadelistan, så är ju Marcus Johansson i den här truppen, och just nu går han skadad. Så att det är som att vi behöver lite goda besked nu. Det enda jag vet om är ju att Victor Hedman, där går det ju enligt plan.
Han är på
allt
is
jag
igen.
Hör, han är på is igen, och allt vad jag hör härifrån är ju att han kommer att spela den här utomhusmatchen här om, ja, 10 dagar är det väl nu, 1 februari är väl den. Och vad jag förstår också, så har Erik Karlsson sagt att det ska vara helt lugnt med OS. Ja. Han kommer att vara tillbaka och vara i fin form.
Han är igång i träning igen, så att det är nog bara en tidsfråga innan han spelar igen. Så att det verkar vara lugnt. Och Filip Broberg gjorde comeback efter sin hjärnskakning här. Så att det är i alla fall några namn vi har kunnat stryka från den här listan. Men vi kan ju ta dem då, de vi inte har nämnt. Så du nämnde ju Marcus Johansson där, men det är även Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek. Så att Minnesota-svenskarna, jag vet inte vad som har hänt där. Men det är, just nu så är det bara Filip Gustafsson och Jesper Wallstedt som är hela av de 5.
Ja.
Och utöver det så har vi väl varit inne på alla. Precis. Så ja, det är bara att hoppas att den här listan inte växer. För att tittar man på namnen, så är det ju, det är ju i princip, vi kan ju ta ut en första kedja utifrån det här liksom. Hedman, Brodin, Eriksson Ek, Landeskog, Nylander eller Leo Carlsson liksom. Alltså inte alla skulle kunna vara topp 6 forwards för 40 kronor i OS. Så att det är ju det är fel killar som har gått sönder också.
Vad gör Jimmy Eriksson nu för tiden? Är han redo för en comeback ifall han behöver ta teket mot Crosby i OS-finalen igen?
Ja, precis. Joel Lundqvist sätter igång och tränar, säger jag bara. Kommer behöva den där kropp vi kan få här framöver, tror jag.
Ja, men det är väl också backsidan. Jag är inte särskilt orolig. Alltså till och med om en Hedman eller Karlsson inte kan spela så har vi ju bredd där. Som sagt, en sån som Oliver kan ju kliva in högre upp i hierarkin och göra det väldigt förtjänstfullt här, tror jag. Och jag menar, vi har ju också bra backar i ligan att tillgå. Så att jag är inte jätteorolig för backsidan. Men forwardsidan har vi ju redan pratat om, att det finns jättemånga spelare där som är ur form, som har haft lite jobbiga säsonger i stort, och nu är det liksom med de namnen som är på skadelistan nu, så jag menar, skulle Leo, Joel Eriksson Ek och Nylander alla tre vara borta, alltså den offensiva slagkraft som Sverige tappar av det, det är inte att leka med.
Nej. Men det som är positivt om man tittar på svenskar som är bra just nu, Mika Zibanejad, måste ändå bara nämna hans namn. För att vi var ju faktiskt inne och touchade på New York Rangers förra veckan och vilken fruktansvärd månad de har här. Jag tror att de har 2 vinster sedan slutet på december här, senaste 10. Men Mika har ju varit briljant. Har ju en poängsvit nu på 9 matcher. Gjorde sitt andra hattrick här på kort tid. När de spöade Philadelphia Flyers med 6-3 i helgen. Sen det bara skönt att få någon sorts positivt besked. För jag menar, Mika är en sån spelare som alla kan vara överens om att hans fjolårssäsong var inte vad vi hade hoppats på. Men så otroligt skönt att se att en svensk liksom visar lite grann att jag är i form. Och dessutom, hans hattrick, sista hattrick, kom ju dagen efter att general managern Chris Drury hade varit ute med ett brev till fansen där han förklarade att okej, nu kommer vi att börja liksom börja om lite grann. Och kom ju snabbt uppgifter om att Panarin hade kommer inte att erbjudas nytt kontrakt, och man under mellan raderna så inser man väl att kanske Vincent Trocheck också försvinner iväg, och så får vi se vad som händer med Mika. Han har ju kontrakt ända till 2030, men samtidigt så är ju frågan om han vill vara kvar, om de börjar på något vis med någon slags rebuild eller vad man ska kalla det.
Nej, och framförallt så tycker jag det är skönt att Mika har börjat hitta målet igen. För att han öser ju inte bara in poäng, utan han öser ju in kassar framförallt. Han har gjort 9 mål på de senaste 10 matcherna. Och målskytte behöver vi ju verkligen. För jag menar, vem är den utpräglade målskytte i det här laget? Ja, vi har ju Filip naturligtvis. Men med den här skadelistan vi har nu, så vi behöver en svensk i riktigt fin målform. Och det är ju, vi vet ju att Micke är ett väldigt användbart vapen i en cirkel i powerplay och så vidare. Och det känns riktigt bra att han får utdelning på just de här styrkorna just nu, för det kommer Sverige verkligen att behöva.
Nej, men precis, så han gjorde ju 20 mål på 82 matcher förra säsongen, Mika, och den här säsongen så har vi nu efter hattricket mot Flyers så har han ju 21 mål på 49 matcher, så att det är ju en helt annan vibe kring honom den här säsongen, så vi får hoppas att han liksom kan bibehålla det här en månad till egentligen då, så att vi får se det bästa av honom även under OS, för att det kommer verkligen att behövas.
Ja, definitivt.
Ja, Peter, är det något annat som har fångat din uppmärksamhet här sen vi spelade in senast kring vad som händer i NHL eller hockey generellt sett?
Ja, det är ju faktiskt att OS-febern börjar ju växa nu. Vi får ju rapporter ifrån Italien på att arenan verkar ju bli klar i tid. Så att nu är orosmolnen mer eller mindre borta för att det inte ska bli någon turnering i alla fall. Så att nu börjar man ju faktiskt febra lite inför OS. Det jag tycker är, vi kan ju inte bara se det här som en svensk angelägenhet heller naturligtvis. För jag menar, OS hade ju varit en fantastisk grej även om Sverige inte hade varit med. Givet de spelare som är med i de andra lagen. Och jag tycker ju att racet nu som pågår mellan McKinnon och McDavid i poängligan är helt fantastiskt. Och de här båda spelarna kommer du kommer att se båda i Kanadas uppställning. Vilken jäkla shootout vi kommer att få i Italien.
Ja, verkligen. Det blir nog mycket OS-snack här i Inside Hockey närmaste tiden, kan vi gissa. Säkert under turneringen också. Vi kommer ju att sitta, jag vågar inte ens tänka på hur många timmar hockey man kommer att kolla i februari, men rätt så många kan vi konstatera i alla fall. Peter, innan vi tar och lägger på här, vad händer på eliteprospects.com?
Det är full fart bakom kulisserna just nu. Vi har precis avslutat en intensiv helg med väldigt många stora ungdomsturneringar i Nordamerika som vi scoutar. Det här är ju spelare som är på väg in i juniorligorna och så vidare. Vi scoutar ju på en helt annan nivå nu än vad vi har gjort genom åren tidigare. Så att det är inte bara NHL-draften längre, utan vi bevakar ju liksom spelare nu från att de är 14-15 år egentligen och ska in i de stora juniorligorna här borta i Kanada. Så att otroligt mycket intensivt. Vi snittar över 2000 scoutingrapporter varje månad nu. Så att det är en otrolig fart på vårt scoutinggäng och mer blir det. Nu har vi ju intressanta, det börjar ju liksom dra ihop sig snart till slutspel och kval och liknande i de svenska ligorna också, där vi har koll på läget. Så att det är full gas på Elite Prospects.
Perfekt. Så in och kika på det. Och lyssna gärna på oss i Inside Hockey. Vi kommer ut varje vecka här på onsdagar. Ni kan lyssna på Spotify, Apple, ja, vilken podcastplattform jag använder. Och givetvis går det att prenumerera på podden så att ni får den direkt hem, så att säga. Och sen så kan ni såklart lyssna på den på radio också. Sportsnack, Sveriges nya sportradio. Och med det tackar jag och Peter för oss. På återhörande nästa vecka.
Tack så mycket.